startar en podcast från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster.
Amen, god morgon. Innan du sätter dig ner, slå en high five på grannen. Riktigt så här saftig, kraftfull, så att det smäller till. Jag märks att det är lite morgonläge. Jag hör inga riktiga smäcks där. Där är de på gång däremot, men tänk att få vara i Värnamo igen. Det är ju så kul. Sist jag sa, skulle tala på vision så ringde jag min mamma 3 dagar innan och så sa jag, ja men jag ska till Värnamo, jättekul. Ja vad kul, du föddes ju i Värnamo, va? Så jag hade levt över 30 år av ovisshet, hade ingen aning att jag var född här. För på mitt pass när jag växte upp så stod det födelseort Stockaryd. Ja men lilla vänner, Stockaryd har inget sjukhus. Så här, min morsa. Och så fick jag lära mig då, för massa år sedan då, att jag var född i Värnamo. Så att jag är ju från Värnamo, så jag är som hemma. Det är jätteskönt. Känns jätteroligt. Väldigt kul. Roligt att få vara på hemmaplan då, får jag väl säga då. Eftersom jag är född här, hade ingen aning om det för 10-ish år sedan eller något sånt där. Ja, men nu är jag ju kunskaprikare. Hörrni, ni ser ju riktigt vakna och alerta ut, så jag behöver inte dra på en massa, eller hur? Ni är ju på hugget. Känns ju jättebra. Hörrni, väldigt kul, tack för inbjudan att få dela ett ord med er. Jag tänkte att jag ska inleda med att berätta vad jag gjorde för 2 veckor sedan. Jag vet inte vad du gjorde för 2 veckor sedan. Någon som kommer ihåg det? Skolan, säkert plugget. Ja, jag satt så här vid en bänk i Bangkok. Alltså inte i Bangkok, men i staden. Och så satt jag och pratade med en kille som heter Amon, han satt här. Och han har precis blivit utsläppt från fängelset. Och han berättade om att hela hans liv, det enda som det hade kretsat kring, det var att få till snabba cash. Så få pengar så snabbt som möjligt. Och vi satt där och vi pratade. Och han berättade för mig att för en tid sedan så hade någon gett honom en bibel. Han har tagit den bibeln och gömt den i sin cell. Han vågade inte riktigt läsa den, han vågade inte visa sina polare att han hade fått en bibel. En natt så vaknade de att han hade så fruktansvärt ont i ryggen. Och det gjorde så här fruktansvärt ont i ryggen. Och så vaknade han till och så upptäckte han att han låg på någonting ojämnt. Och där låg bibeln. Och han plockade upp den och började läsa. Och kom till den här delen där Jesus förlåter en äktenskapsbryterska synder. Och han läser det bibelordet och inser, what? Det är ju det här jag har levt för, saknat för i hela mitt liv. Och jag har sökt efter det här, men jag hade ingen aning. Och där och då bestämmer han sig för att ta emot Jesus i sitt liv. Han visste inte ens hur man gjorde, han bara sa, det här tror jag på. Det fanns inget grymt lovsångsteam. Det fanns ingen ljus. Det var bara han och Jesus i en cell. Och där bestämmer han sig för att följa Jesus. Och inte attackera den här medfången som han skulle attackera dagen efter, som han har fått i uppdrag att göra. Hela hans liv förvandlas genom att han läser ett stycke, ett ord. För att någonting skavde på ryggen på han. Och så sitter jag bara några dagar senare i Hongkong med en universitetsstudent. Tim hette han. Och han hade precis blivit förhindrad att begå självmord. Anledningen var att han fick ett B på senaste provet. Men du säger B, det är ju rätt så bra. Nej, men det var inget A. Anledningen var väldigt enkel. Hans föräldrar hade såna krav, och det här är väldigt vanligt i Hongkong. Hade såna krav på honom och hans prestation. Att han kände att B, det är inte tillräckligt bra nog för mina föräldrar. Jag kommer sluta mitt liv. Och han gick i kyrkan. Han var kristen. Ändå gick det så långt att han kände, jag måste sluta mitt liv. Och några dagar efter så sitter vi där. Och så frågar jag honom, ja, men vad fick dig att ändra dig? Vad var det som hindrade dig? Så att någon hindrade dig? Ja, det var min kompis som inte ens var kristen. Som frågade, men du tror ju på något mer. Vill inte den där Jesus hjälpa dig? Och i den stunden så upplevde han Guds närvaro i det rummet. På det studentrummet. Och den här killen då, som inte var frälst, han bara, what? Vad är det här? Och då vittnar då Tim för honom, han blir frälst. Och så sitter jag där för 2 veckor sedan och undrar, vad händer? Alla våra yttre omständigheter kan få oss att bara trycka ihop oss som ett skrynkligt papper. Och vi känner oss så vilsna och så förlorade. Jag har med mig en kompass. Någon som har sett en sån? Det är lite old school, men jag är ju farsan i sammanhanget. Så då kan jag dra till med en sån här. En kompass, den visar ju riktningen. Vart, till exempel då, så här. Här är ju, jag ska se om jag får till det här rätt nu då. Där är nord, typ. Oavsett vart jag är på jorden så kommer den här att visa alltid rätt riktning. Oavsett vilket väder det är, oavsett om det är storm, det regnar eller snöar. Varenda omständighet, oavsett detta, så kommer den här kompassen alltid att fungera rätt. Och då är frågan till dig, vad har du som kompass i livet? Vad är det som anger riktningen? Om Tim hade alla förutsättningar, hans kyrka var ju grym alltså. Det var ju liksom, det var gigantiskt. Han hade jättegoda vänner, jättegoda föräldrar, alla omständigheter. Men det var ändå inte riktigt räckte till, för han kände att jag måste sluta mitt liv för det. Jag räcker inte till. Och de här berättelserna fick mig att tänka på Josia. Och vi ska läsa den här berättelsen i andra krönikeboken 34. Så för anteckningar, skriv ner det. Andra krönikeboken 34, det gamla testamentet. Det handlar om en kung som hade inga som helst förutsättningar. Och när jag hade mött Amon och när jag hade mött Tim så kom det här ordet till mig. Så tänkte jag, yes, det här ska jag tala om på lördag förmiddag på Vision. För det här är ett ord som jag upplever att Gud vill säga till dig. Och det står så här. Du är med? Andra krönikeboken 34, 1. Josia var 8 år när han blev kung. Och han regerade i 31 år i Jerusalem. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Vandrade på sin faders Davids vägar. Och vek inte av vare sig åt höger eller vänster. I sitt 8:e regeringsår, medan han ännu var ung, började Josia söka sin fader Davids Gud, och i det 12:e året började han rena Juda och Jerusalem från offerhöjderna och aserorna och från de utskurna och gjutna avgudabildarna. Basalterna bröts ner inför honom, solstoderna som stod på dem högg han ner, aserorna och de utskurna och gjutna avgudabildarna slog han sönder och krossade till stoft som han strödde ut på de mäns gravar som hade offrat åt dem. Är det någon här som har ett syskon som är 8 år? Ja, men det är några stycken. Tänk att vara 8 bast. Tänk om din lilla syster eller lillebror, ja, en av mina grabbar, han är 8. Tänk om han skulle bli statsminister från en dag till en andra. Yes! Fy vad grymt, va? 8 bast, statsminister. Here we go. Det känns ju lite overkligt. Eller hur? Att en 8-åring skulle bli statsminister. Men det var det här som hände då i Israel vid den här tiden. Men när Josias då besteg då Israels tron, det som hände var att det hade varit ett delat riket. Det tidigare norra riket hade upphört att existera, för att 80 år före hans regeringstid, då hade Gud låtit det norra riket förintas av ett annat land. Och alla som dog, de siffrorna var kolossala. Guds dom hade drabbat dem. Det som hände var att man tänkte då att nu när Gud gör allt detta, då är Juda då där Josia var kung, att allting skulle bli, att alla skulle vända sig till Gud. Men det blev tvärtom. Människor vände sig ännu längre bort från Gud. Det som är intressant, det är Josias farfar. Han regerade Juda i 55 år. Han levde det mest motbjudande, vidriga liv man kan leva. Tänk om din farfar skulle börja mörda massa barn. Skaplig förebild, va? Eller hur? Josias pappa, han blev dödad av hans egna tjänare. Alltså, allting runt Josia, allting kring hans liv talade emot honom. Men det som är så intressant är att när man beskriver Josia, och då står det så här i andra konungaboken 23, och vi läser den med. Man beskriver honom så här. Andra konungaboken 23, då står det så här, och 25. Före Josia hade det inte funnits någon kung som var som han. Ingen som så av hela sitt hjärta, hela sin själ och hela sin kraft hade vänt sig till Herren i enlighet med hela Mose lag. Efter honom kom inte heller någon som var lik honom. Ganska intressant beskrivning. Men allting i hans liv talade emot honom. Och jag tänker på Amon som hade suttit i fängelse. Hela hans liv växte upp i ett kriminellt sammanhang. Gömt undan en bibel för att sen vakna av att det skavde. Inte var en sammanträffande. För hade han genomfört det brottet den dagen efter, då hade han suttit ännu längre i fängelse. Han hade många månader kvar att sitta av sitt fängelsestraff av misshandel bland mycket annat. Men Gud gjorde ett under och han blev frisläppt i förtid, vilket typ aldrig händer. För lagen är så hård. Det finns ingen straffrabatt i Thailand. Fråga Vicky, hon vet. Alltså, Gud gjorde någonting i hans liv. Och det var i den helige andes kraft. Det var den helige ande som väckte honom, som sökte honom. Men det var Amon som gensvarade. Josia på samma sätt som vi läser om honom. Allt i hans omgivning. Hans farfar, hans pappa, alla före honom. Ingen ville följa Gud. Men han kände att om jag ska klara av den här uppgiften behöver jag ha Gud i mitt liv. Det står så här att det tog några år och så började han så småningom att rensa bort de här avgudabilderna, de här alterna, rensa ut. Det tog flera år att rensa ut. Och så bestämde han sig lite längre fram i historien för att jag ska återuppbygga templet. Och vad är det som händer? Det som händer är att när man börjar återuppbygga templet så hittar man en del av skrifterna. Det vi idag kallar för gamla testamentet. Man hittar en del av Moseböckerna. Och man börjar läsa det. Och när man börjar läsa hans ord, vad är det som händer när man läser Bibeln? Yes. Vad är det som händer? Någonting händer. Man blir fullständigt deprimerad. Nej, kom igen. Vad är det som händer när man läser Bibeln? Man lyfts upp. Och man inser också hur liten man är. Och man inser att jag behöver dig, Jesus, i mitt hjärta, i mitt liv. Jag behöver Gud i mitt hjärta. Jag blir fylld av någonting. Jag behöver någonting mer att leva för. Och när de läser orden, de här som har varit försvunna i årtionden. När man läser det ordet så händer det någonting med Israel. Det blir väckelse. Väckelse är när det inre förvandlas och människor i stor utsträckning. Man vänder sig till Gud igen. Och vill göra det som är rätt. Och på sina 39 år på tronen så skulle man kunna säga att han utförde kanske det största verket som någon enskild människa kunde ha gjort. Men inte för att det var han som gjorde det, utan för att han var tillgänglig för Gud. För att han lät Gud bli större än hans ego. Hans farfar, hans pappa, alla förebilder, allting omkring tryckte in mot honom. Tryckte in så här. Men han hade en förebild. Han visste, Davids Gud, om jag följer honom, om jag lär känna honom. För varje år som gick under Josias regeringstid så kunde man se ett mönster. För varje år, inte att han var perfekt, inte att han blev snyggare, inte att han fick fler Hollywood liksom Oscars. Nej, det var inte det. För varje år som gick så förändrade han någonting i landet. Och för varje del som han rensade ut ur landet kom folket, landet närmare Gud och närmare i en relation med honom. Jag gick i femte klass. Jag gick i femte klass. Jag växte upp utomlands i ett land som heter Chile i Sydamerika. Där pratar man spanska. Alguien habla español? Sí, un poco. ¿Puedes continuar en español? No? Nej, vi fortsätter på svenska. Okej, jag bara testa. När jag gick i femte klass så hade det en ganska tuff skola, tuff miljö. Det var mycket mobbing, mycket slagsmål. Och i femte klass så bestämde sig 10 av mina klasskompisar för att slå ner mig. 10 stycken av 30. En tredjedel. Och när jag ligger där på golvet och de sparkar på mig, då känner man väldigt mycket. Och man undrar väldigt mycket, vart är du Jesus i det här? Några veckor senare så åkte jag på den chilenska versionen av Vision. Yes. Och där fick jag möta Jesus. På riktigt. Insåg att jag behövde inte ligga kvar där. Jag hade rest mig upp och de hade väl sagt till dem och sådär. Men jag skulle ju gå tillbaka till den här klassen. Efter detta. Också. Det var inget att vara hemma och det var liksom inte. Utan man bara drog ett streck, la locket på. Och nu ska du tillbaka in i klassen. Hur tror ni att det kändes för mig att gå tillbaka till den klassen efter misshandeln? Inte så bra, va? Eller hur? Så gick jag på den här ungdomskonferensen. Så var det någon som sa så här. Jag kommer ihåg det än. Femte klass, man är inte så gammal då. Den som är i dig är större än den som är i världen. Och jag bara kände, yes, det är så det är. Det var inte lätt. Det tog ett tag. Jag fick kämpa en hel del, absolut. Det hände fler. Både slagsmål och knivslagsmål och liksom lite annat och sådär. Och min pappa var missionär och pastor och liksom, han tjänade Gud. Och man kände liksom, vart är rättvisan här? Liksom. Det fanns ingen rättvisan. Det är saker som kommer hända. Livet händer. Men mitt i allt detta så upplevde jag hur, ju närmare jag gick med Jesus, desto mer så började andra minska. För 10 år sedan så skrev en av mina gamla klasskompisar till mig. Jag vet inte om ni har talat om Facebook, en grej. Skrev ett meddelande, så skrev han så här: hallå, det är jag, Rodrigo från dararara. Och vi var ju klasskompisar då och då. Och alltså, förlåt, vi var ju rätt så hemska mot dig, men alltså, du ser ut att ha ganska gött liv nu. Ja, jag har förlåtit dig för väldigt länge sedan. Så. Och när jag svarade så såg jag att han var online. Och han ringde upp mig. Och han grät. Så många år efteråt. Bara, vi var bara barn. Ja, vi var bara barn. Det är helt okej. Jag har burit med mig den här skulden sen vi var små, sa han. Och jag sa att, men det behöver du inte göra. För Jesus älskar dig. Skämtar du? Hur kan du säga, jag var så, du vet den grejen, och det, han började ta upp alla sakerna och jag kommer inte ens ihåg det. Allt talade emot Josia. Hela hans omgivning. Allting. Han skulle kunna alla ursäkter i världen för att leda det här landet som kallas för Israel fortsatt i fördärvet. Men istället så valde han Jesus. Och jag vet inte i vilken situation du är. Och jag har ingen aning om vad du går igenom. Men Josia hade en nyckel som jag tror att kan vara våra nyckel idag. Josia, han valde helhjärtat att hänge sig till Gud. Helhjärtat, vad betyder det ens? Det betyder att när du håller på och springer, så springer du inte det här halvmässiga som jag gör nu liksom. Då tar du i. Du satsar allt. Det betyder inte att allting kommer vara lätt jämt. Men helhjärtat betyder att inte hålla någonting tillbaka. Och med någonting som jag skulle vilja att du får med dig den här morgonen, det är just den här. Vad är det som krävs för att du inte ska hålla någonting tillbaka längre? Och bjuda in Jesus i ditt liv. Ja, men du vet Andreas, jag har den här grejen och du vet inte den här synden, det är bara jag som syndar. Eller jag har den här grejen. Och du vet, min pappa gjorde det här mot mig. Och du vet inte hur de är i skolan. Nej, jag vet inte det. Men jag vet att han är större. Den som är i dig är större än den som är i världen. Och det finns ett framtid och det finns ett hopp för dig. Om Josia klarade med hela den här omgivningen. Han var ju kung. Snacka om press. Att prestera. Och jag tänker på Tim när jag satt med honom där för 2 veckor sedan ish. Och jag hör den här nästan lite kvar, den här lite ångest av pressen han kände från sina föräldrar att prestera. Och det är tydligen självmordstalen i Hongkong är typ through the roof. Det är jättehöga. Och jag känner den pressen som man upplever att jag måste lyckas i livet. Annars så är jag inte värdig att vara en del av den här familjen. Och du kanske upplever det på något område av ditt liv där du känner att jag inte är tillräckligt god nog. Jag tänker på en missionär som heter Judson. Han åkte till Burma 1813 med sin familj. Han satt mesta delen av tiden, första tiden, 2 år i fängelse. Av den tiden så hängde han upp och ner. Större delen av dygnet. Snacka om jobbigt läge. Hans fru smugglade in liksom massa papper för att han skulle översätta Bibeln. Och han fortsatte att kämpa det. När han frisläpptes från, när han släpptes fri från fängelset så dog hans fru. Sen så dog hans barn. Han gifte om sig och åkte tillbaka. Fortsatte. Ingen ville tro på Jesus. Alla var så här. Det var svårt. Det var motstånd. Han försökte jobba vidare. Hans pappa dog. Hans nya fru igen. Då, och hans barn dog igen. Allting. Han skulle kunna bara sagt, jag försökte Gud. Det gick inte. Jag åker tillbaka. När han dog, några år senare, så fanns det 63 kyrkor och 7000 hade blivit döpta. Han fick aldrig se den frukten. Men han vägrade ge upp trots att alla omständigheter, sjukdom, död, allt det här i det yttre. Vad var det Josia, Judson, Tim, Amon och så många andra har gemensamt? De håller inget tillbaka. De vågar satsa. De vågar ta ett steg. Men det kräver att man tar ett steg i tro. För vi vet inte, kommer jag klara av det här eller inte? Och det är det tro handlar om. Att man sträcker sig efter det som jag inte riktigt vet om jag når. Kommer jag klara det eller inte? Större är han som är i dig än den som är i världen. 5 Mosebok 6:5 står det så här. Älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din styrka. Jag tänker på ett annat ord där det står i 2 Krönikeboken 16:9. Jag är helt övertygad om att det handlar om Josia. Det handlar om dig och mig. Och det står så här, för Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som i sina hjärtan ger sig hän åt honom. Det står, hur perfekt var Josia när man är 8 år och blir statsminister eller ja, kung? Hur perfekt är man då? Vad kan man när man är 8 bast? Min grabb som är 8, han är rätt så bra på att gamea och äta godis. Nej, men det är nivån vi snackar om. Gamea och äta godis. Det är helt okej. Vad kan man när man är 8 år? Men han bestämde sig tidigt. Jag menar att den här generationen, ni har en chans att förändra världen på riktigt. Om ni vågar fatta ett beslut. Att helhjärtat, oavsett hur mycket det stormar, oavsett hur det blåser, våga vända ditt hjärta till Jesus och säga, Jesus, jag vill ge mitt liv till dig. Jag vill på riktigt, trots mina omständigheter. Ibland har jag funderat på vad som motiverar en människa som Josia. Vad är det som fick honom att komma till den platsen? Och då tänker jag på det här med vanor alltså. Vilka vanor är det de som håller oss på rätt kurs? För mig var det att mina föräldrar tvingade iväg mig på en ungdomskonferens. Det där blir bra för dig. Jag vill inte åka. Det där blir bra för dig. Jag vill inte åka. Jag vet att jag låter lite grann som kanske eran ungdomspastor som tjatat hit er. Men det är liksom, vad var det för vanor? Det var inte att han hade tillgång till liksom Bibeln. Även om det blev ju senare, det kom. Men i början så var det bara Josia och Gud. När valde du bort någonting för att få vara med Gud? När var den senaste gången du gjorde det? Vilka vanor har du i ditt liv som gör det möjligt, som skapar utrymme för Gud att tala i ditt liv? Du kanske känner så här, men Andreas, jag hör inte Gud tala. Jag vet inte, hur ska det här funka? Men vad gör du varje dag? Vilket steg tar du varje dag? Och nu menar jag inte att det här liksom konferensgrejen, att man ska läsa liksom 6 kapitel i 3 veckor och sen så glömmer man av det. För att man ska vara en duktig kristen. Nej, utan jag pratar om vilket litet steg kan du ta idag som för dig närmare Gud i en relation med honom. Där du väljer bort någonting för att istället välja och sätta Gud i centrum. Jag tror att ingen av oss vill ha ett misslyckat liv, eller hur? Ingen vill misslyckas. Men vi kommer att göra det. Till vad, till vem kommer du att vända dig till när det blåser? När det stormar, när din omgivning trycker in dig. Till vem? Ordspråksboken 4:25 står det. Låt dina ögon se rakt fram. Rikta din blick rakt framför dig. Tänk på stigen där din fot går fram. Låt alla dina vägar vara rätta. Vik inte av åt höger eller åt vänster. Håll din fot borta från det onda. Vad är kompassen i ditt liv? Vad anger riktningen? Vad beslutar åt vilket håll du ska gå? Har du en vision för ditt liv? Har du ett mål? Nu pratar jag inte bara om liksom generellt sett liksom vilket yrke du väljer att utbilda dig till eller vilket jobb eller oavsett vad den är för någonting. Men vad är den här riktningen? Vad tror du att Gud har för dig i ditt liv? Vad är han kallar dig till att utföra i ditt liv här inne? Hur är det med kompassen i ditt liv? Har du en klar bild av vad du vill fylla dina vanor? Har du en klar bild av vilka beslut du behöver fatta för att komma dit? Kanske du inte har. Och kanske det är just det här beslutet du behöver fatta. Låt det vara Gud bli en del av ditt liv. Vi kan ha en massa kunskap. Och jag tänker på Tim så väldigt ofta nu de senaste dagarna. Vad var det som förändrade honom från att gå till självmordstankar? Att nästan gå igenom det, göra det, till att be med någon till frälsning. Vad var det som förändrade det? Det är den heliga ande. Gud kom. Samma Gud som är här. Samma Gud som vill vidröra dig idag. Förvandla ditt liv. Ingen aning vad du, den situationen som du befinner dig i. Men om du vill ta ett steg så vill jag bara på ett enkelt sätt den här morgonen bara inbjuda dig. Du behöver inte vänta till kvällen, du behöver inte vänta till senare till att kompisen eller någon annan. Utan bara i en stund nu, bara fatta det beslutet. Vilket slags liv vill du ha? Ett liv av fruktan? Ett liv av rädsla eller ett liv fyllt av Gud med glädje, kärlek, nåd, förlåtelse, återupprättelse. Jag tänker på Rodrigo som jag kan inte föreställa mig en tuff vuxen människa börjar gråta framför någon som man inte pratat med på över 20 år över Facebooks face messenger. Alltså, det är så konstigt. Gud sökte honom och han fick uppleva förlåtelse så många år efteråt. Och jag var inte ens där, men han var där. Du har fått ta del av de bästa nyheterna. Jesus Kristus som död och återuppståndelse. Sen mig handlar lika mycket om fatta egna beslut, men handlar också om vilka tar jag med mig på den här vägen. Vem går med mig? Kanske inte har allting listat ut på den här vägen. Jag kanske inte vet exakt hur min väg till Jesus ser ut. Hur min framtid. Men större är han som är i dig. Än den som är i världen. Oavsett situation. Så vill jag be för dig den här morgonen. Be en enkel bön. Och i ditt hjärta. Om du känner att det här vill jag gensvara på. Tala om det för Gud. Och vi kan väl bara ställa oss upp. Vi har suttit en bra stund och bara rikta oss till Gud. Bara be den här enkla bönen. Bara säga så här: Jesus, här är jag. Herre, så tackar vi dig för den här morgonen. Vi tackar dig Jesus, Herre, för att du har frälst oss. Du har fört oss från mörkret till ljuset. Och Herre, så bara ber vi den här stunden. Oavsett vilken storm vi går igenom eller vilken vardag vi befinner oss i, så väljer vi att säga vårt ja till dig. Ja i våran vardag. Jag vill göra dig till en större del av min vardag. Jag vill inte låta yttre omständigheter avgöra min tro eller vem jag tror på. Jag vill inte låta händelser påverka vilken väg jag går på. Jag bestämmer mig för här och nu att följa dig Jesus. Att göra till en vana i mitt liv, precis som Josias gjorde i sitt liv. Att varje dag vända sig till dig Gud. Så ber jag Jesus här att du ska påminna mig genom den helige ande. Påminna alla oss här inne. Vem du är, vad du kan göra. Att vi inte behöver gå vår egen kraft, utan vi kan få vara helt och hållet beroende av dig. Och just nu så bara vi vill lyssna in vad du vill säga till var och en av oss. Jag upplever hur någon här inne har en brottningskamp. Du kan inte bestämma dig. Du kan inte bestämma dig. Du brottas vilket beslut du ska ta, om det är rätt eller fel. Jesus hör dig, ser dig. Det finns här inne som har smärta i din kropp. Och Jesus vill göra dig frisk. Och så finns det du här inne som bara klarar av att ta en dag i taget. Och Jesus vill hjälpa dig att se både en dag, två dagar, en månad och år framåt. Det finns en framtid och ett hopp för dig. Herre, så tackar vi dig för det du har sagt. Och vi ber dig, oavsett för den som kämpar med brottningskamp just nu. Den som är oavgjord. Den som bara klara att leva en dag i taget, så kommer du just nu till var och en av dem. Du möter dem Herre på det sätt som de behöver. Höra din röst tala rakt in i deras liv. Jag bara tackar dig Jesus här, för du svarar på deras bön och deras längtan. I Jesu namn.
Lyssna till en predikan från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.